Знака Брэсбил. Знака Брэсбил. Знака Брэсбил.
Знака Брэсбил.
Min rullar. Nu använder jag min...
Radiorösten.
Radiorösten.
Hej. Välkommen till Snacka Brädspel. Vi ska snacka radioröst idag.
Radiorösten. Ja. Jag får liksom ont i hela kroppen.
Ja, en god känsla när man sitter här och snackar radioröst.
Så. Nej, så ska vi inte hålla på.
Nej, det ska vi inte. Men vi är ju tillbaka i alla fall med ett nytt avsnitt.
Nej. Det här får du slänga.
Nej, den här är kvar.
Jo.
Det här blir bra. Ja, vi får se, det blir säkert något kul av det. Nu mår du, Andreas, mår du bra?
En klapp.
Jag klipper bort den. Tjena, välkomna till avsnitt 57. Snacka brädspel. Med mig som vanligt har min radarpartner och sparringkompis
Andreas.
Yes, välkommen. Är det bra?
Vi har varit med i en annan podd, Mats.
Ja, det har vi faktiskt.
Det var faktiskt ett tag sedan, men och vi visste om det att det skulle ta ett tag innan den släpptes.
Ja, men precis.
Så vi har medverkat i Geekpodden igen.
Mm.
Det är ju inte första gången som vi har varit med där. Jag har varit med där många år nu.
Ja, men du är ju stadig brädspelsexpert hos dem.
Många flera år än vi har haft den här podden. Men vi har medverkat i avsnitt 387 av Geekpodden som heter Brädspelsmani, de bästa spelen från 2022 och 2023. De fick för sig att slå ihop de två åren där. Jag vet inte om vi var otillgängliga under 2022.
Det kan mycket väl vara så. Jag tror att vi var planerat in någon gång och så blev det aldrig av.
Ja,
och sen så... Blir det långt till nästa gång vill jag på säga.
Ja.
Men det är ju kul att få vara med i gästspelet igen där och prata. Ja. Pratar vi om spel eller snackar vi om spel?
Där pratar vi om spel.
Där pratar vi om spel, va? Jag vill bara så här, så vi inte säger fel här nu.
Mm.
Och den Geekpodden är ju en sån där, man kan säga, det handlar om nördkultur. TV-serier, filmer, tv-spel, brädspel, rollspel, ja. Lite blandat så där. Väldigt mycket olika ämnen de tar upp och lite olika folk som plockar in dem beroende på
de är ganska många som driver, eller ett par som driver podden, som verkligen driver, men det är många som medverkar.
Mm.
Och vi medverkar väldigt lite, men det finns många som medverkar ganska mycket på regelbunden basis, det är ju inte vi. Och det är ju goda vänner till oss, bland annat Fredrik som driver podden. Det är han som är också, som jag startade Spel i Väst ihop med. Han är ordförande i föreningen just nu, Fredrik Fornhänger. Och det var ju jättekul. De var ju med, blev nominerade i Guldpodden nu. Och
ja, det är kul.
Kommer på pallen. De kom trea i kategorin Årets spelpodd 2023.
Ja.
Jag tänker, det är ju bara för att vi har medverkat och snackat brädspel, tänker jag.
Kan jag det vara tänker så också.
Nej, de snackar om allt mycket annat. Väldigt bra. De har väldigt, väldigt bra om tv-spel, tycker jag personligen. För jag gillar ju tv-spel också väldigt mycket. Så att, det är väldigt mycket kul att lyssna på där ifall man skulle vilja lyssna på ett annat än brädspel. Fast jag inte vill.
Nej, det tror jag inte. Men det är en trevlig podd i alla fall, så vi kan varmt rekommendera den om man har intresse för att säga, nördkulturen generellt. Och så sätt. Och där, vi snackar ju, eller förlåt, där pratar vi ju då om... några spel som vi tyckte var värda att nämna då, som var som sagt var bästa spelen som vi tyckte 2022-2023. Men det här var kanske mer mot en inriktning mot en annan målgrupp, mot den som kanske är här primärt. Så därför tog vi spel därefter också. Så att och ni kan lyssna på den podden om ni vill höra mer när vi pratar om de här spelen i en annan podd.
Det kommer finnas en länk i avsnittsbeskrivningen.
Ja, men precis. Vi får det är svårt att snacka här, men vi får prata till Rolling Heights. Vi pratade om Clan Catacombs, Cat in the Box, Terraforming Mars, The Dice Game och Heat, Pedal to the Metal. Det var de spelen som vi gemensamt kom överens om, kan man säga egentligen. Där,
ja.
Som vi tyckte var bra spel som hade släppt, som passade en bredare målgrupp.
Ja.
Och vi har snackat om många i den här podden också, men inte alla. Där,
nej, typ. Men det återkommer vi säkert till någon gång.
Det gör vi. Det blir kul. Så sett. Och sen har ju Andreas har ju haft väldigt mycket fritid här, verkar som, sista tiden.
Ja, jag har ju vabbat väldigt mycket.
Det är ju vad bra, eller vad säger man?
Ja, det är för många dagar nu. Det är uppe på tvåsiffrigt antal vabbdagar i år redan, och det är mitten av februari. Men när barnen har legat och sovit under dagarna så har jag... Jag hade någon idé om att det var kul att ha lite bättre koll på vad vi faktiskt har snackat om i podden. Mm. Och ja, många avsnitt kan det vara. Så jag kavlade upp ärmarna och började gå igenom alla avsnittsbeskrivningar och skapat ett kalkylark. Så på 56 hittills släppta avsnitt så har vi pratat om, och det ska jag säga minst, jag ska förklara varför, vi har nämnt minst 280 unika spel. Mm. Och alltså, och inte så här, nämnt, vi har så snackat om det. Vi har snackat om det, de här spelen i några minuter i alla fall. Ibland kanske för länge också. Vi har snackat om vi har haft 438 spelsnack.
Ja, precis. Det är nog ganska coolt. Typ som man tänker, det är liksom mer än snacken vi haft i podden har ändå varit unika spel. Det tycker jag är ganska coolt.
Och varför jag vet det då? Jo, och alltså, jag tänker så här, jag tror att det kommer hjälpa oss i podden. För att när vi kanske snackar om ett spel som jag nämnt förut, då kommer vi mycket enklare kunna säga så här, vi nämnde detta i avsnitt 32. Mm. Och då tyckte vi som så här, har vi ändrat sig grann. Lite grann som snacka backspegeln som vi hade förut. Mm. Som vi inte riktigt har kvar just nu i alla fall. Så vi lite grann återblicka på ett annat sätt. Så att, vi hoppas att det blir kul.
Jag tror ju det här är ju liksom, jag tror det här kommer vara jättebra verktyg för oss att bara ha lite koll på vad vi har snackat om. Och sen som sagt var det kul att kunna gå tillbaka och säga, just det, vad tyckte vi då? Men har vi ändrat sig eller har vi inte? Eller är det ett spel vi återkommer till, då måste det vara väldigt bra. Såna här saker. Ja, så att det är kul att se sådana här igen tycker jag.
Och jag sa minst 280 spel. Det är som så här att jag har bara gått på våra avsnittsbeskrivningar. Det finns vissa avsnitt där vi har där typ så här, de bästa spelen från 2022 eller någonting. Mm. Och så har jag inte skrivit ner vilka spel i beskrivningen. Så att Mats kommer då få en hemläxa att lyssna igenom de här avsnitten och leverera dem i textformat till mig sen.
Du får en handskriven lapp får du sen. Ja. Med länkar. Jag länkar i pappret så här, typ på något sätt.
Det här är ju statistik. Jag älskar ju statistik. Jag tänker så här, det finns ju andra personer som statistik som vi vet om. Kommer du ihåg i avsnitt 50 vad som hände då?
Nej.
Nej, jag minns inte. Det var någon annan som tog över podden.
Någon ja, statistik. Just det, vi hade ju jubileet här.
Ja. Vem var som tog över podden då?
Det var Lars.
Ja, han hade säkert varit stolt. Jag tänkte också här efter detta. Han kanske redan har gjort den här statistiken på avsnitt.
Du skulle inte förvåna mig.
Jag skulle bara fråga skulle honom. Eller bett honom göra.
Ja, du, kan du skicka över listan?
Ja. Men så. Apropå Lars, så ska vi kanske lära oss lite grann om struktur.
Lära Lars.
Lära Lars.
Lära dig snacka.
Lära dig snacka. Ja.
Vadå, snacka kan man?
Ja, det kan man.
Nej, inte som Lars.
Jag måste erkänna att jag ibland funderar en hel del på hur vi pratar om brädspelstruktur. Jag läser ju många regelböcker och eftersom jag sedan filmar en hel del av spelen så översätter jag också regelböcker till svenska. Och en sak som jag ibland fastnar då på är vilka ord jag ska använda för att det ska vara så tydligt som möjligt hur själva spelet är uppbyggt. Och den här gången tänkte jag därför prata lite grann om de engelska termerna round, turn och face. Och så tar vi de svenska motsvarigheterna nästa gång. Förenklat så kan man säga att en round ofta är ett varv runt bordet där alla spelare fått en möjlighet att göra något. En turn är ofta det vi kallar ett tillfälle då en spelare får göra någonting. Och face är ofta en del av en round. Eller en del av en spelares turn. Men vi ska ta några exempel. Ett vanligt sätt att strukturera spel är som sagt att ha ett visst antal rounds. Och varje round så har varje spelare sin turn. Till exempel Azul-spelen. Man spelar ett visst antal rounds eller varv, alla får göra lika mycket och sen är spelet slut. Ofta har det här slaget av spel någon slags cleanup i slutet av en round och eller lite förberedelser i början av en ny round. Men vissa spel gör det ännu enklare och har bara turns. Till exempel Carcassonne, Pandemic, Scythe, Concordia, då går det bara runt, runt, runt. En spelare gör sin turn, sen så gör nästa sin turn och så vidare, turn efter turn tills någon sätter igång slutet. Till och med Ark Nova har bara turn efter turn, men jag tycker egentligen att det som händer när någon sätter igång en break är som att en round avslutas och en ny påbörjas. Men det är ju snyggt inbakat i en spelares turn. En variant på det finns också i Everdell. Där ska spelare också egentligen bara spela turn efter turn och antingen placera en arbetare eller ett kort. Men om de väljer prepare for season, då får de tillbaka sin arbetare och går vidare till nästa säsong. Så det är som att slutet på en round även där då är inbakat i spelarens turn. Det betyder också att spelare kan vara i olika säsonger samtidigt. Eller att en spelare kan få flera turns i rad för att de andra redan är klara med spelet. Andra spel gör det lite mer avancerat genom att lägga till phases. Twilight Imperium 4th Edition och Gaia Project till exempel. Där är spelen uppdelade i rounds och varje round har 4 phases. Och det är bara i vissa phases som spelare har sin turn. Dune Imperium gör på ett liknande sätt, men där kan spelare välja att ha olika slags turns. De kan ha en agent turn eller en reveal turn. Great Western Trail gör det på ett annat sätt. Den har egentligen turn efter turn, men där är en spelares turn uppdelad i 3 phases. Och så finns det naturligtvis massor av variationer. Vissa spel skruvar på begreppen för att få fram temat. Till exempel brädspelen. De utspelar sig i 2 distinkta tidsperioder, vilket i spelet kallas för eror eller eras. Varje sån era har ett visst antal rounds, varje round har spelare sin turn och så vidare. Terraforming Mars använder generations istället för rounds. Varje generation har 4 faser. I Viticulture så är varje round ett år, a year. Och året är uppdelat i 4 phases som kallas årstider. Och beroende på vilken årstid spelaren befinner sig i så kan de göra olika saker med sin turn. Så i alla de här exemplen så ändrar man alltså på standardbegrepp för att få fram temat och göra det lättare för spelarna att förstå vad man kan eller får göra. Men naturligtvis finns det spel som vänder på allt det här. Castles of Burgundy till exempel. Den är uppdelad i 5 phases och varje phase har 5 rundor. Så istället för att en round uppdelar faser så är faserna uppdelade i rundor. Lite annorlunda. Mitt personliga favoritspel är också egentligen lite konstig. Den har ju rounds och varje rounds har sedan phases. Men i själva faserna så sker saker alltid samtidigt. Så spelet har egentligen inga turns. Eller är mer korrekt att säga att alla har sin turn samtidigt. Nästa gång tänkte jag prata mer om de ord vi använder på svenska för att prata om spelstruktur. Under tiden så är jag nyfiken på om du har några fler exempel på spel som har ett intressant sätt att avvika från de här exemplen på spelstruktur.
Lärare
Lars.
Lärare Lars.
Har lärt oss snacka. Lärare
Lars snacka. Nu kan vi det.
Ja, fast ändå inte som Lars va?
Det kan vi visst det.
Ja, men det var ju kul att lära sig lite mer om... Alltså det här är ju begrepp som man oftast... Jag tycker man framförallt ska förklara spel. För andra. Ja. Och hur flödet blir i spelet är väldigt viktigt att få med ganska tidigt i själva när man berättar om hur spelet ska hur man spelar spelet liksom.
Jag tänkte bara på en sak. Alltså, jag gillar att det är tre olika saker. De är ganska skilda. Men jag gillar inte begreppet alltså när man säger att en turn innehåller faser. Han nämnde ett spel där. Jag tycker det är så himla udda.
Mm.
Det är ju så, men jag tycker att då tycker jag man mixar lite begreppen. För mig är faser någonting som sker. Spelet har en fas där alla gör någonting.
Ja.
Till exempel i Terraforming Mars till exempel så har man ju research phase, action phase, production phase.
Mm.
Och där gör man saker. Det för mig är jobbigt att tänka att en turn har faser också. Och det kanske finns ett spel i så fall som har faser på rundnivå och sen har man faser på spelarnivå också. Då blir det som faser och faser i faser här.
Mm, blir det fasa.
Annars så funderar jag gärna på här frågan liksom andra intressanta alltså spel som har intressanta saker. Jag vet inte, men
vi kommer ju kanske snacka med ett spel här efter här nu när vi snackar om ett spel vi har spelat sen sist. Just det att man ändå om jag tar en action så får du följa med på den actionen fast i ett litet annat sätt. Så att man, då, och de kan också variera om spelet har rundor eller inte. Liksom i det spelet vi ska snacka om sen som är Earth, där har du ju kanske, där har ju inga runder. Liksom, utan det flyter ju bara på. Man tar actions och alla andra får en liten bonus action. Och jag tror det är lite grann samma med Space också va? Att man, där flyter egentligen bara på runt.
Just tills, det jag inte spelat.
Ah, okay.
Men jag tänkte på typ Puerto Rico. Där
det är också ett bra exempel. Ja.
Där har man ju dock rundor och i varje runda så kommer varje spelare i turn order välja en roll.
Mm.
Och den rollen utför alla.
Ja, just det, precis. Och det är där man kan vara elak och ta en roll som inte folk får nytta av. Det har man ju varit med om några gånger.
Ja, precis. Ja. Annars är saker, spel som är lite konstiga är väl typ när man hamnar lite i osynk. Eller usynk. Mm. Han nämnde ju Everdell i alla fall.
Ja, och Viticulture tror jag också han nämnde.
Men, ja, precis. Men Tapestry är också likadant.
Mm, precis.
Det är ju värsta spelet där man kan avsluta spelet 39 minuter innan alla andra har gjort en gång.
Det har ju hänt, ja, precis. Ja. Ja, och det är ju väldigt svårt egentligen, men oftast så är det med hyfsat synkade liksom, att man tar slut ungefär samtidigt, även fast exempel, jag tänker på när man spelar Everdell, och då kan man ju hålla, vissa spelare kan ju hålla på med våren, första fasen då, eller första rundan, väldigt länge. Så, och så kanske någon går in i sommar, någon går in i höst innan man själv kommer in i sommar, men sen går resten av året snabbare egentligen, så man möts hyfsat in i vintern ändå, det är inte jättestor skillnad liksom, bara att man har. Och då spelar det ingen roll om man går vidare liksom, och plockar hem sina workers då, som är väl liksom, för att kunna börja göra nya handlingar liksom, och sådana saker. Så att det är spännande att se hur olika man kan spelen kan bli tack vare att hur man öppnar upp det här med de här olika begreppen. Liksom.
Sen så, jag tror han nämnde någonting, det kanske var med Everdell också, men han nämnde Concordia i början som ett sätt. Det spelar man inte rundor, men det har man ju någonting. Man gör ju en handling i det spelet, eller man spelar ju alltid kort från hand.
Ja, precis.
Men ett av korten är att plocka upp alla kort du har. Mm. Och typ göra en liten lätt produktionsgrej. Och det symboliserar ju, det känns som man är klar med en runda då.
Ja.
Fast det men är egentligen ingen runda i spelet.
Nej, precis. Men egentligen så gör du ingen produktion heller, för du plockar egentligen bara hem dina kort. Och du kan alltså, du ha möjlighet att kunna köpa en båt eller en.
Ja, precis. Men det känns som en runda. Det känns som en runda. Man känns som att nu är jag är klar, jag har spett alla kort. Och nu får jag ta upp dem igen. Nu börjar jag
och det är egentligen samma med Ark Nova då, som också nämner som exempel. Liksom, att där har du skapar ju en rast liksom, för dig själv. Eller för att du måste inte ha någonting annat för dig kanske till exempel. Medan andra kanske inte är redo egentligen då. Så det är också så här att det blir ju lite otakt. Och lika jag tänker på ett annat spel som vi ska snacka mer om i ett annat avsnitt. Kutnahora är ju samma sak där också. Där är ju en del av dina actions är att ta inkomst. Så det är också.
Just det.
Egentligen, så här, egentligen har rundor, men du får ingen så här produktionsinkomst i slutet på en runda eller någonting sådär. Så det är lite annorlunda. Väldigt annorlunda.
Ja, jag hoppas att ni lyssnare har alltså, för det här blev snurrigt tror jag. Men jag hoppas att ni har exempel på spel som inte vi har
lite annorlunda och lite unika så här skulle jag säga typ i just med det här. Det är bra med lite roliga mer exempel vi kan ta upp och snacka om igen. Som Lars skulle ju återkomma till där mer på svenska också hur man översätter de här, så då kan vi ta det och knyta upp säcken med det ni spel som ni kanske har och Lars kanske kan få till det lite grann också runt om spelen kanske.
Just det. Grymt. Låter bra.
Men du ska vi ta och
spel vi spelat sen sist vi hördes. Gillar vi? Gillar vi inte? Har vi spelat? Ja, det har vi.
Ja, vi har ju spelat lite grann, eller hur? Vi gör ju ändå det regelbundet och så. Men och sen som sagt, nu sist vi hade snack så snackade vi om spel vi hade spelat nyligen. Vi har ju vår backlog på spel när vi inte har snackat här i brädspelen. Så därför så tänkte vi nu bränna av egentligen några spel som vi inte har hunnit snacka om än.
Ja, och det beror också en hel del på att just nu så försöker vi spela klart Clank Legacy Acquisitions Incorporated.
Så det är det spelet som snurrar just nu.
Vi har inte så mycket kvar.
Nej.
Spelet är fortfarande jättebra, men det är inte det vi ska snacka om, utan vi ska snacka om Earth.
Earth tänkte vi börja med. Ja. Det här var ändå ett spel som är väldigt hypat. Då under 2023. Många har det som sitt favoritspel från det året.
Ja.
Och det är ju ett. Det som drog mig in i spelet här. Ja, det här var ett sånt här spel som jag backade på Kickstarter. För jag tyckte jag drogs direkt in av temat. Och tänkte så lite. Man fick kort förklarat för sig. Lite, man ska bygga sin egen ö. Med en flora och fauna och en mikrobiologi, eller vad heter det? Man skulle skapa sitt eget system.
Ekosystem.
Och få det att bli så blomstrande som möjligt. Och så var det mycket spännande. Man bygger en tablå där man då på 12 eller 15 kort som man lägger upp. Och när man då triggar handlingar så får man även aktivera sina kort i tablån då från uppe till vänster ner till höger kan man säga. Så du går liksom från vänster till höger varje rad. och aktivera de här. Så det gäller att programmera hur man bygger sin tablå också, vilket är... Vi gillar ju handmanagement, både du och jag. Liksom, för det här blir ju mer ett tablå-management, om man kan säga så.
Jag gillar inte tablå-management lika mycket som handmanagement.
Där är vi faktiskt också eniga. Det blir mycket svårare. Och så jag är inte supersåld. Spelet är trevligt, tycker jag. Det är absolut inget dåligt spel. Men det är inget spel som jag så här föreslår själv. Jag kan spela om någon annan vill spela.
Nej, jag vill minnas att du var supertaggad och ringde och typ sålde in det till mig. Och jag blev lite lätt besviken. Ja. Inte, jag tycker inte det är dåligt, men det levde inte upp till den här hypen, tycker jag. Och jag har inte spelat på ett tag nu, så att man borde väl spela det igen en gång och se hur det känns nu när man har... Det är inte hype längre.
Nej, men jag tänkte också... Jag och Patrik spelade det här för... några veckor sedan.
Ja, okej. Okay. Hur var det på två då?
Ja, men det tycker jag funkar ganska bra. Det går ganska snabbt. Vi spelar under en timme. Och då var ändå första gången som Patrik spelade. Och han är ju ganska snabb. Och tar till sig saker och ting väldigt enkelt. Så att det är liksom så. Men det, sagt var, på två spelare så tror jag det funkar ganska bra. Det enda som jag känner lite tråkigt är att man... Det som händer är när man väljer sin handling i spelet. Så får den andra spelen också aktivera den... en lite lättare variant av den handlingen plus alla då handlingar som matchar i färg. Det finns fyra olika färger på fälten då som man aktiverar. Ena är att man spelar ut kort, andra att du plockar på dig då lite jord kan man säga egentligen för att kunna plantera, och du kan även spela ut kort och såna här saker, så det är lite olika saker. Och då får den andra spelaren göra samma handling fast lite svagare. Så man gör någonting hela tiden, vilket är väldigt positivt.
Så ja, jag vill minnas att det kändes ibland som att jag var tvungen att göra den här handlingen som inte är så himla bra, men jag måste göra den för att få någonting. Men, och den dåliga handlingen spänns ihop, men jag aktiverade så himla många kort från motståndarna på den här. Det känns som att jag bara ger... Jag ligger efter, fast nu hamnar jag ännu mer efter. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det riktigt gärna. Annars är det kul med det här följa John-mekanismen, tycker jag.
Liksom, men det tycker jag också.
Lista ut så här. Men det är, jag vet inte.
Nej, och det som gör att man då kanske inte bara sitter heads down och stirrar på vad man själv gör, vilket det gärna blir annars, är ju att man måste ha koll på vad, så att man trycker igång en action kanske som du inte har så mycket nytta av.
Ja.
Men jag har jättemycket nytta av den, och så blir jag jätteglad när du trycker den, för att du måste... Mm. Så att jag kan få nyttja mina kort jag spelat ut. Sådär. Så det finns ju en del grejer i spelet som jag tycker är väldigt kul.
Ett väldigt vackert spel.
Väldigt fint.
Väldigt bra produktion. Och så är det mycket saker som är kul med det också. Liksom. Det kommer ut samtidigt som andra bra spel, antar jag. Och då var så här,
ja, men och då precis, det blir det svårt. Man kan säga att det är väldigt mycket att ta in också. Jag vet att jag satt och spelade den här solo någon gång. För det finns en ganska bra solo, enkel solomodell i alla fall. Att köra där man har jag tror det är 6 kort i solomoden som man aktiverar, och då får man göra en svagare handling då. Men det är väldigt mycket ikoner, väldigt mycket synergier man måste ta in, vilket gör att det är väldigt en hög tröskel på att komma in i spelet första gången, tycker jag.
Ja.
Man fattar ingenting egentligen.
Vikt 2,87 säger BGG. Det kanske är... Kanske stämmer, jag vet inte.
Jag skulle nog sätta lite högre, just med tanke på att det är bara att man måste ta in så mycket innan man börjar. Jag tror inte, det är inte mekaniskt komplicerat det här spelet, egentligen.
Nej.
Det är bara att det är väldigt mycket ikoner, och du ska plantera till exempel ett visst träd i vågrätt eller lodrätt för att trigga olika andra synergier med samma typ av växtfamilj, kan man säga, egentligen. Och det där är inte lätt att veta om man inte ens vet vad det finns för kort i leken.
Nej.
Eller hur, alltså.
Lite så här känslan, just den här biten man ska programmera och bygga tablån. Jag tänker typ så här, spel som jag tycker väldigt mycket om är Wingspan. Mm. Det är ju också tablå, men där man har förenklat det. Liksom.
Ja, precis.
Där spelar man ut fåglarna från vänster till höger, men du måste välja vilket habitat de är i. Och vissa fåglar kan bara vara i ett visst habitat. Så liksom, men det är också att man triggar... där triggar man ju ett habitat per gång din tur. Och det är lite den typ känslan här också, att du liksom gör det för att trigga så många kort du kan på vägen hit.
Så är det.
Men det är väldigt mycket små mikrotransaktioner mellan korten. Minns jag liksom så här, typ att det här kortet här, det behöver ha en sån här för att göra det här. Då måste du göra det här, då måste du ha det här kortet. Liksom, inte helt superlätt. Nej. Att få ordning på det.
Nej, och sen så lägger du när du så att säga, korten och så kan du, vissa kort kan du lägga ut, jag vet inte vad det heter, men lite frön tror jag, på korten. Ja. Liksom, som ger, varje frö ger ett poäng sen. Liksom, och sen kan du även bygga träd då, i olika höjd.
Som du startar var det träd på verkligen? Och inte svampar?
Ja. Nej, det, ja, det ser ut som svampar, men det ska vara träd.
Jag trodde det var svamp.
Ja, det ska vara så här typ en sequoia-träd till exempel. Och det är ju liksom jättestort, men så det är ingen sequoia-svamp tror jag inte.
Det,
är liksom
bara att det var inte stora svampar, okej. Okay.
Nej, precis. Nej, och sen är det ju då så här typ att man, alla får en sån här grundscoring-kort som man väljer. Det finns ju väldigt många olika startförutsättningar. Så alltså, variabeln i setupen är ju enorm liksom. Och sen har man då klassiskt så här, att man har några milestones och grejer liksom i mitten som är först till och hit och dit och sådär liksom. Så att men, ha mycket bra ingredienser bra i ett spel.
Det, men spelet är coolt också för att det har många, som du sa, många bra ingredienser. Det är liksom, det är inte riktigt likt något annat spel som, jag äger ju inte det, men inte något i min hylla. Det är liksom, det plockar det från det och så. Och det är väl bara att kompotten är inte 100.
Nej, men precis.
Missar lite, men det är väl hur jag ser på det.
Jag kan sakna ett spel. Jag tycker, som sagt, mekaniskt sett så tycker jag det är mycket som är kul. Jag saknar lite grann den här spänningen i spelet. Kan jag tänka att jag känner att det inte riktigt... Vad tävlar jag om här? Hur ligger man till? Ingen aning. Liksom,
nej,
så här.
Du spelar bara heads down.
Så man kör bara på och sen så ser man, oj, jag fick 250 poäng. Typ så, ungefär lite grann. Så är det. Och du fick 700, okej. Okay. Du vet, så här, det är lite så. Kan jag,
Men det är ändå rankat.
Då får man inte så mycket poäng.
186 av alla spel någonsin, det har ju...
Och det har inte varit ute länge liksom. Så att det,
vi har ju fel.
Ja, det har vi ju uppenbarligen.
Designat av Maxim Tardif, som inte har designat några andra spel jag känner igen överhuvudtaget sen tidigare. Så att det kanske är...
Nu skulle det tydligen komma en expansion här också, såg jag, som heter Abundance. Ja. Som ska släppas på, jag tror vi blir någon sån här crowdfunding-plattform tror jag. Så att får se vad det tillför. Kanske gör att någonting nytt, man får väl kolla på det.
Ja, new player interactions. Det kan vara bra, för det var inte så mycket sånt va?
Nej,
precis. Lite grann, men inte så mycket.
Inte så mycket. Så det är spännande.
Ja,
så det var Earth i alla fall. Inside Up Games är det som har släppt det spelet tror jag i alla fall.
Mm-hmm. Känner jag inte igen.
Nej, de har... Jag kom på det bara för att jag såg en video, om det var igår kväll eller vad det var. Jag väntar på ett spel som heter Terminus som släpps av samma förlag nämligen. Som det var precis en sån här unboxing-video på från han Paul Grogan på
jag fattar.
Heter den? Gaming Rules. Ja, så därför blev jag komma på att det var samma utgivare. Mm. Så, nog om det.
Nästa spel vi tänkte snacka om är The Castle of Burgundy Special Edition. Oh, nu var det faktiskt lite tag sedan jag spelade detta, Mats. Så jag tänker att du får hålla lite låda här så ska jag fylla i. Ja. Men det är i alla fall... pimpade varianten av
superpimpade varianten av
när du kommer den lådan, den var ju massiv.
Ja, eller? Den är svulstig, är väl ett bra ord på det. Så. Nej men alltså, vi har ju snackat om, nu ska vi ta fram vår så här, typ din lilla fina använda fin ark här. Vi har snackat om Castle of Burgundy en gång bara, insåg vi, och det är ju egentligen alldeles för dåligt för ett sånt bra spel. Och det var i episod nummer 4. Ja, som vi snackade om där.
Fler favoritspel heter det. Det kan man ju gå och lyssna på. Och man vill lyssna även på lite sämre ljudkvalitet. Jag tror det i alla fall.
Ja, faktiskt.
Och det är ganska... Ja, det är okej.
Okay. Du har alltid varit okej. Okay. Det är jag som har gått från oklarhet till lite mer klarhet, hoppas jag. Ja. Så sett. Castles of Burgundy är ju ett spel som har funnits länge. Och där vi ska säga den första utgåvan, fruktansvärt dålig grafik på det där. Mm. Och sen så släppte de ju en ny... En sån liten jubileums, jag tror det var 10-års jubileums edition.
Ja,
som var ännu sämre.
Alltså, det var ju häftigare pastellfärger. Men det var svårt att se något.
Ja, precis.
Ungefär det var ju
fortfarande väldigt så här, oklart alltihopa. och då sen kom ju då, den här special edition är väl Awaken Realms är det som gjort den här va? De här, som
ja, precis.
Här, mycket figurspel och såna här grejer. Där de verkligen har gått in och gjort.
Att de tog ett sånt här spel är konstigt.
Ja, men jag tror nog att de insåg att spelet verkligen förtjänar det. Liksom. Eftersom det är ett så fruktansvärt bra spel.
Det känns som att någon hade sån här, det skulle ni aldrig våga göra. Nej, ni typ. Som bara gör såna här saker, ni som bara gör massa maffiaspel. Och så någon bara såhär, det kan vi visst. Och så gjorde de att det här spelet är ju otroligt fint. Alltså vilken kvalitet. Sån här cardboard tiles, alltså sån här...
Akryl är det till och med.
Tjocka liksom. Ja, precis.
Akryl
ja,
tiles.
Ja, okej, förlåt. Men de liksom... Det finns
ju tre varianter av tiles man kunde välja då. Så här. Det fanns ju då papperstiles, man bara körde de vanliga som finns i tjock då. Och sen har du ju akryltiles som man kunde lägga till. Och sen kunde du ju även då ha...
Diamant. Alltså,
typ, nej, men du kunde ha såna här modeller, alltså typ plastfigurer då. Så långt gick inte jag. Jag sjönk inte ner då.
Jaha, jag fick inte den riktiga dishen. Jag fick bara sån här...
Mellanmjölksvarianten.
Mellanmjölksvariant edition.
Så det enda som är figurer, eller man ska säga, jag vet inte, heter inte figurer, men slotten i alla fall i spelet här, de är i 3D om man säger så. Resten är akryltiles. Men det är en väldigt skön känsla i att hålla i de här där. Och spelet tror jag många känner till i alla fall. Och det här är ett spel som vi bägge två gillar och jag tycker är ett spel som ska finnas i varje samling liksom som brädspel. Inte just deluxeutgåvan kanske, men annars ändå.
Och heter det verkligen Faser? Det är så förväntat tillbaka till här. Ja, nu blir jag bara irriterad. Är det fas A, B, C, D, E? Det är ju jättekonstigt. Sen har man rundor där i. Är det man har? Och så har man turns i dem.
Ja, du har ju fem turns i varje runda av spelet. Och det är fem rundor skulle jag säga. Fast sen har du ju då, du har ju två handlingar.
Nej, de heter ju faser. Nej,
vi får... Lars, du får återkomma om det här.
Det här kan vi aldrig reda ut. Vad
innehåller
i alla fall, lådan då, Mats?
Jo, men den innehåller ju som sagt, väldigt snygga komponenter. Det är dual layer, såna här spelarbräden. Vilket är bra, för då håller sig allting mycket bättre på plats. Man kommer stöta bort, så, och det är ju en väldigt positiv grej. Så vissa grejer är ju overkill, skulle jag säga. Men jag tycker ändå att det är ett spel som man spelar så pass ofta och det är så pass bra som man vill ha en snygg variant på det. Det innehåller också de här 10 grundexpansionerna som finns med till det klassiska spelet. Jag behöver inte nämna allihopa, men det är man ganska små. Det kan bara vara att man lägger till några extra hextiles med några byggnader eller bara lite små saker. Så det har massa olika kartor. Jag tror det är typ nästan 100 olika kartor man kan spela på. Någonting sånt där. Det är sjukt mycket. Och sen så är det ju en ny expansion med som bara är släppt här med den nya Special Edition då, som heter Vineyards. Där man lägger till sin lilla område, så lägger man till ett bräde till där man då har en vinodling. Vi är ändå i Frankrike. Känns logiskt att ha lite vinodling.
Det känns bara det blir mycket mer.
Ja, det blir det.
Jag gillar ju verkligen, jag tycker det är vanliga liksom, men jag gillar verkligen det. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om Vineyards. Nu fanns det mer saker att göra.
Ja.
Kanske.
Och vi har spelat det en gång bara med Vineyards, ska vi säga. Så vi behöver kanske egentligen få det på bordet någon mer gång liksom, så för att spela ut det lite grann. Men jag tycker samtidigt att det tillför det lite grann, men det är inte nödvändigt. Det är liksom ingen sån här, som vi snackar om här, plåster eller gips och så här. Det här är liksom ingenting som... Hade det inte kommit så hade jag inte saknat det.
Grädde på moset.
Det är lite grann så. Socker på salten. Socker på salt. Våffla på pannkakan eller?
Jag gör nästan en jingle på den där.
Så. Ja. Och sen så är det också då en ny solovariant som jag testat liksom, som är väldigt, väldigt bra faktiskt. Om man tycker om att spela solo. Nu är det här inget solospel, men skulle jag säga primärt.
Oj, vänta.
Men om man vill så är det faktiskt en bra solovariant där att man agerar lite grann, plockar lite brickor och såna här saker, så på ett väldigt enkelt och bra sätt ändå. Så sätt. Så du kan vakna upp igen. Jag ska inte snacka mer om solo. Det gör jag kanske på annat sätt.
Jag äger ju originalet. Jag kan tänka mig att spela originalet, men alltså, orkar du släppa på lådan? Kan vi spela din variant?
Jag skulle ju hålla låda.
28 kilo eller någonting.
Ja, men typ. Så.
Ja, det var The Castle Burgundy Special Edition. Stefan Fett är ju designen. Ja,
såklart. Och det släpptes ju då nu förra året, var det kom nu också sån här stor game fan.
Det känns som förra sommaren.
Ja, precis. Så. Ska vi ta... Ja. Jag spelade ju ett roligt spel igår. Det här är lite kort bara. som heter Nokuso Dice. Som är ett stickspel där man har tärningar och kort. Så att när man, så att säga, beroende på hur många spelare så får man antal kort. Ja, lyssna nu, ska vi se. Så får man antal kort. Vi var tre spelare, så jag kommer utgå från det. Det är olika beroende på hur många man är. Men då fick vi 9 kort var. Man tar ur en påse en tärning, bara på slump. Slår den framför sig och så lägger man den där. Och sen så lägger man ut resterande tärningar på mitt på bordet. Och så draftar man tärningar i turordning. De är olika färger. Så det finns 4 färger i leken. 1-7 är det när man spelar 3. Och så finns det då tärningar som går från 1-6.
Och det är lika,
ja, i färg också då. Så att när man spelar sen så kan man antingen lägga ut en tärning eller ett kort.
Mm-hmm.
Och kvar, en tärning som blir över blir den med en trumfkortet då, eller trumffärg först och främst. Och sen det, om det nu är det en femma som ligger till exempel där, så är femman slår även sexan, om man säger så. För det är supertrumfkortet, just den valören som är sådär. Väldigt spännande, kul grej. Jag gillar ju stickspel liksom, så jag var ju självklart att man ville testa det här när man fick chansen liksom. Och det som är en kul grej också, man draftar ju då, blir det 5 tärningar. Och sen tar man då så många stick, man får alltid 1 poäng för varje stick man tar. Men om du lyckas ta lika många stick som den tärningen som ligger kvar framför dig när det spelet är slut, så ligger en tärning kvar. Då får du även bonuspoäng, så är man ensam och klarar det, då får man 20 poäng. Är man 2 som delar på det så får man då 10 poäng var. Men lyckas alla 3 så får alla 0 poäng.
Så här. Ja, för det står det i taglinen här. Save the right, die for last.
Precis. Och det här, första rundan vi körde. Då blev det så här typ. Insåg jag, när jag typ, det var några stick kvar. Tänkte jag, shit, nu kommer jag inte få behålla. För jag hade ju liksom spart en 3 och en 6a. Liksom, jag hade liksom 3 stick vad max jag kunde få. Så tänkte jag, okej. Okay. Men då spelade ju någon annan alltså då, ut. Så de drog bort min 3a såklart. Så jag missade det då. Ingen fick bonus första gången. Men andra rundan sen, då fick vi då fick 2 av oss bonus.
Liksom. Så 6an var kvar då för dig?
Ja, precis. Och då hade jag ju bara 3 stick. Så då fick jag ju bara 3 poäng och sånt. Nej, men det här var...
Just det, antal stick du har vunnit, det är ju förstås, vet man ju om då. Så då får man ju spela. Och så den tärningen, och tärningarna har man framför sig. Ja, precis. Ja, okej.
Okay. Jag tror du skulle gilla det, Andreas. Du gillar ju stickspel.
Nu börjar kugghjulen klicka. Okay. Det här verkar kul.
Ja. Jag ska se, det här är ju autoprint. Och det kostar typ...
Nu blir jag bara ledsen.
Det kostar 700 spänn att få tag på andrahandsvärdet. Det är jättedyrt. Men det är ganska lätt att göra själv. Man behöver egentligen bara kort från 1-8 i 4 färger. Och så behöver man tärningar då av varje. Så det jag ska försöka se om man kan rodda ihop det här lite grann själv. För jag tyckte också så att det kändes potentiellt väldigt, väldigt kul.
Okej. Okay. Detta var alltså Nokuso Dice.
Ja. Design, vad heter det som alternativt namn då? Kan du säga det?
Nej, det kan jag inte säga.
Oklart. Designen i alla fall Yusuke Matsumoto. Ja.
Vem är artisten då?
Sai Beppu.
Ja, okej, okay. Du tog hans...
Jag tog hans Europastavade namn där. Men alltså, det finns så mycket kul spel från Japan tycker jag. Cat in the Box kommer också från Japan. Ja. Det här kommer från Japan. Det finns mycket bra stickspel från Japan tycker jag. Det måste vi hålla koll på.
Okej, jag skulle vilja att de lyssnare som gillar japanska spel och från där tipsar oss om mer japanska spel.
Ja, precis. Jag börjar få en försmak för det. Nej, de är bra. Det är kul. Det var Nokuso Dice i alla fall.
Det var Nokuso Dice. Vad tar vi nu, Mats?
Jag vill ju, du har varit ute och spionerat, har jag fattat.
Ja. Ska vi hoppa dit?
Ja, jag tycker det. Det här har ju inte jag spelat, så här har jag ingen aning. Det här vill jag ju testa när du och jag... Jag ska inte snacka för mycket här, men det här vill jag ju testa.
Om vi ska snacka om spel som är out of print, så kan vi då prata om I Spy från 2015. Vilket är ett spionspel, kan man säga så. Det är... I iSpy så finns det, jag vet inte, kommer inte ihåg exakt när det utspelar sig. Det är ju, det känns som det kalla kriget. Det kanske är ännu tidigare. Nej, det är nog innan
första världskriget. Ja, det är Europa i alla fall.
Jag tror innan första världskriget till och med. Någonstans. Det är 1900-talet tidigt tror jag. I iSpy så har man Europakartan framför sig. Och så finns det 6 nationer med i spel. Typ England och Ryssland och Frankrike och... och så vidare. Och varje spelare i början av spelet så lottas, då får man, det lottas ut vilket land man tillhör, så är man spion för det landet. Och det är hemlig information.
Ja, okay.
Helt slumpmässigt, om man är fransos. Men, eller
nu börjar jag svara här. Är det social deduction här eller? Nej.
Nej, det är inte social deduction. Deduction.
Jag ville bara kolla, för annars hade jag somnat en stund.
Deduction kan det vara. Ja. Spel spelas under ett antal rundor.
Är det några turns i rundorna? Eller?
I varje runda så spelar man... jag ser hur många turns man spelar, kommer inte ihåg. Man spelar ut kort från hand. Detta är ett spel som har riktigt bra hand management. Mm. Så väldigt likt Concordia på det sättet. Mm. Det skillnad för man får upp, korten får man tillbaka per automatik när rundorna, en ny runda börjar eller slutar. Men du har kort på hand. Och korten du har är olika typer av handlingar. Så till exempel, det du vill göra i spelet är att du vill skapa att din nation ska få så mycket influens som möjligt. Och influens får man genom, och slutligen ger influens power, och mest power slutar spelet. Den vinner, den nationen vinner. Och det man gör då är att man åker runt om i Europa och försöker rekrytera hjälpredor, man hämtar pengar, man måste hämta pengar för att kunna rekrytera hjälpredor, och för att kunna ta sig, till exempel, för att kunna ta sig på kartan så måste du använda dig av, du måste ha biljetter, tåg eller och så vidare, och då måste du spela kort från hand, och då kanske du liksom så här, kan du spela tyska snabbtåget då?
Ja.
Den ger dig 4 biljetter, då kan du röra dig 4 steg upp på kartan. Men när rundan är slut sen, eftersom det var ett tyska snabbtåget, så kommer det i Tyskland en viss influens. För du använder det tyska. Okay. Men då kanske du säger så här, och då är du tysk, då vill du väl spela det ofta. Men om du då spelar det för ofta, då kanske du liksom, Andreas, du gör väldigt mycket tyska saker. Mm. Är du tysk då? Kanske. Ett annat kort är att man kan sabotera. Mm-hmm. Då kan du gå in i en huvudstad i ett land och sabotera, då tar du bort ganska mycket influens från ett land. Så det man vill göra är att man försöker liksom på något sätt skapa influens utan att röja vem man är helt. För då kan man bli verkligen, då kan någon trycka till den ordentligt, eller fler kan trycka till den. Och så gör man runt, och det finns politiker. En ganska stor del av spelet är att man tar kontroll på politiker. Politikerna är liksom resolvas. Man kan säga så att man spelar, om det är 16 turns, så tror jag att man spelar typ 1, 2, 3, 6 runder. Man har ett visst antal scoring faces, och i varje scoring face så kommer ett visst antal politiker att resolvas. Och de är, man vet inte vad de är i början. En handling är att du tar kontroll över en politiker. Då kan du få kolla, de är face down, ligger runt brädet, så du kollar, så får du liksom kolla. En politiker kanske säger så att när den här resolvas så kommer den ge 5 influens till Ryssland. Mm. Om du då är Ryssland så vill du att den här politiken är kvar i spel när det solvas. Om du inte tillhör Ryssland så kanske du vill försöka få ut den och få in en annan politiker i spel.
Ja, det är klart.
Så då tar du kontroll, och så kanske du tar kontroll över samma politiker som jag har, så vi båda får kolla på den. Och då säger okej, med den informationen, om du märker att jag vill flytta på den, då kanske du, Andreas gör det här, han är förmodligen inte den nationen då. Och så börjar man pussla ihop saker här. Och så gör man så runt. Och i slutspelet så är det någon nation som är mest power. Det som är lustigt i spelet är att det är fler nationer med än antal spelare. Men alla nationer får influens.
Mm-hmm.
Eftersom det är inte säkert någon är Tyskland. Men det är klart att folk kommer använda det tyska snabbtåget ibland.
För att
man tar sig snabbt med det. Så Tyskland kommer få influens och power då.
Ja.
Så när jag spelas sist, då blev jag ju slagen av båda de icke-kontrollerade.
Det är ändå lite roligt när man får stryka av spelet bara.
Ja, stryka av spelet. Det var lustigt.
Elakt spel.
Det här spelet har många roliga saker. Det känns, och varje gång jag spelat har jag väldigt roligt. Det känns dock inte som att jag vet hur jag ska kunna spela spelet bra. Typ så. Det jag skulle vilja spela med nästa gång, det är att det finns ett tillägg man kan göra i scoringen, är att man får gissa på vilka nationaliteter man har i slutet. Och då kan man få poäng för det. Mm. När vi har spelat så är det, kan det bli ganska uppenbart ibland att men Emily, hon är fransyska, för hon gör det här ofta.
Ja, precis. Men det är väl som i många sådana här typ av deduction-spel, social deduction-spel, liksom, att man får inte avslöja för mycket av sig själv, bara lite lagom. Så man håller folk intresserade, men ändå inte att man, man ger sig hän för mycket. Liksom. För då blir det för lättläst. Liksom.
Så.
Ja, du har sålt mig, Andreas. Jag kan tänka mig att testa det här.
Ja, jag vet inte. Alla som har spelat har tyckt det är väldigt, väldigt intressant och väldigt roligt, väldigt annorlunda. Jag vet inte om det går att få tag på överhuvudtaget. Det känns som att det är väldigt begränsad.
Den var släppt 2015, inte jättelänge sedan då, men alltså.
Nej, jag tror att det var en kompis som var på SL.
Lost Boys det. Production, de kanske vilse det där som inte kan göra nya spel då.
Designer C. Simon Reid. Det är en annan designat också. Ja. Så att det är en sån där.
Spännande.
One hit wonder.
Ja, men jag har aldrig talat om det här förrän du nämnde det någon gång för några veckor sedan när vi bara skrev in det. Jag tänkte, va? Vad är det här? 3.13 ändå är tyngd alltså, så det är tyngre än vad vi pratade om Earth tidigare då. Så det är egentligen tyngre det är komplexitet.
Jo, men det är mycket komplexa beslut. Alltså, det är liksom, det är ju programmering kan man säga. För att du vet att på det här, du kanske måste se till att den här politiken kommer i spel. Mm. Du måste liksom se till att du kommer till en huvudstad. Det är oftast man kan, du måste ta en huvudstad, komma in i den, använda en action där. Alltså du måste spela, liksom, vilken ordning ska du spela den här kort?
Ja, precis.
Och samtidigt akta dig från andra agenter som rör sig på brädet samtidigt. För att det man kan göra är att man kan liksom tagga varandra. Man kan liksom så här, ta kort på varandra. Det är väl typ man symboliserar. Exponera varandra. Och för många taggar, då kan du riskera att bli helt exponerad. Att vad du tillhör kommer ut helt. Och det vill man inte göra. Så man måste liksom försöka liksom undvika andra liksom runt omkring. Så det är en blandning av många olika saker i spelet.
Spännande.
Jag har haft kul varenda gång jag spelat det.
Ja. Du har sålt in det, så jag vill i alla fall testa det här spelet. Så jag har fått mig nyfiken, så det är kul att se.
Ja, det är väl typ sådana här spel som man borde med på konvent någon gång. Så här,
ja, men det hur många kan man spela förresten? Vad är spelarantalet?
Fyra.
Fyra, och måste vara fyra eller? Eller typ så finns det ju de som är typ.
Nej, men jag
tror 2-4 står det. Bäst på 3, säger de.
Ja, det vet jag inte. Jag vet inte varför det skulle vara bäst på 3. Oklart.
Det förstår inte riktigt. Här känns det väl ändå kul som att alla har varsin. Men klart, det kan ju vara kul om någon hänger i luften, så kan det vara kul också kanske.
Kul att bli slagen av 3 stycken kanske. Icke-kontrollerade.
Kör solo.
Så det var i alla fall I Spy. Ska vi ta
en till kanske då?
Ja, ett till.
Vad ska vi ta, tycker du? Ska jag välja?
Ja.
Vi har ju pratat om ett stickspel, så vi sparar det till nästa. Ska vi prata om Revive då?
Det kan vi snacka om.
Det är ju ändå ett spel som.
Jag har spelat en gång. Herregud, min hjärna brann.
Ja, det gör det första gången faktiskt. Jag har ju spelat det här nu. Ska vi se. 4 gånger. På flera personer så har jag spelat det 5 gånger solo. Och Solo var med, det är så här, Solo spelar egentligen, det här spelet som är ganska, det finns lite interaktion eftersom man rör sig på ett bräde och det finns mycket när det gäller timing och handlingar och så vidare. Men din egen lilla bräde sköter du mest själv, och sen så finns det då en liten kampanj, jag tror det är på 5 spel, där man låser upp lite ytterligare innehåll då, typ nya faktioner. Lite nya kort och lite nya scoring-grejer. Så jag tänkte jag kör igenom det själv bara för att se hur. Så, och man kan ju spontant säga så här, kampanjen är väldigt, väldigt tunn. Liksom. Det hände ju egentligen inte. Det fanns ju inte en story på några kort med det. Nej, det var ganska kass kan man säga. Egentligen så. Men man låser upp ett nytt innehåll och får spelet bli lite större. För det är nog ganska komplext. Mycket att ta in i början. Som du sa, det brinner i första gången man spelar, för att det är.
Ja,
allting finns tillgängligt, vilket gör att det är mycket att ta in direkt i början. Liksom.
Och det är svårt att veta hur man ska få poäng i spelet också, känner jag. Det var inte det särskilt intuitivt. Eller, jag vet inte minnas det i alla fall. Det var de här, jag vet inte vad man samlar på, de här färggranna sakerna, de här stora sakerna som ligger på.
Ja, de här artefakterna.
Ja, precis.
I början av spelet då, så får du först ett, du har ett stort, en stor maskin kan man säga egentligen, som är väldigt viktig att få snurr på, eller på att säga så. Så vi kommer återkomma till det igen. Men just vad det gäller i setupen så får du två scorekort, och den bygger på egentligen på att du har tre olika färger på artefakter. Det finns ju, beroende på många spelare, så är det olika antal. Men tre artefakter som du bygger din egen scoring. Så till exempel, säg att du vill samla på, ta gula kort till exempel, bara för att det är som ett exempel. Då varje sån artefakt som du tar av den färgen multiplicerar den.
Just det.
Sådär. Så att det blir liksom högre, så du vill hellre plocka, beroende på hur du spelar spel, så kanske du vill plocka vissa mer artefakter än andra färger. Men du skålar alla tre färgerna, skålar du liksom. Men du skålar dem olika beroende på vilket kort du har valt då.
Mm.
Som sagt, sen har du din maskin, du har en lilla faktion som är då en liten asymmetrisk inställning, typ, eller förutsättning. Du har, alla är lite olika specialiteter kan man säga.
Vad var det som var asymmetriskt med det?
Du har en typ av funktion där du låser upp successivt. Den blir kraftigare och kraftigare, och den kan vara väldigt olika.
Jo,
och sen har du även när du då gör population, vad heter det, befolkar olika städer, så låser du upp också som ett tech tree egentligen kan man säga, egentligen, där du kan också få lite mer asymmetriska egenskaper.
Just det.
Så för det man gör på i själva spelet är att du, historien är att det är en framtidssättning, man kommer upp ur isen efter 40 000 år eller någonting så här, och ska börja återpopulera ytan. Så alla kommer upp i samma hål, och sen så går man åt olika håll. Sin klan då blir starkare och starkare. Man utforskar, man bygger, man populerar då, befolkar. Och så utvecklar man då sin teknologi. Liksom. Det är de egentligen huvudhandlingarna som man gör i spelet. Och det är där som interaktionen kommer in. Man flippar då på brickor som egentligen bara ligger som is först, och så flippar man dem. Och då har man två handlingar per turn. Det här är också spel som bara flyter på egentligen då. Tills du själv då väljer att gå i hibernation. Och då nollställer du och tar om produktion. Eller inte produktion då, men du tar och plockar hem dina kort och såna här saker. Så det är ingen produktionsfas här heller. Egentligen så sätt. Och det gäller ju som sagt för här att den här maskinen som jag nämnde lite kort i början är att du, genom att cirkulera saker, utveckla den, så flyttar du då markörer längre och längre ut på de här, så att du låser upp och får fler tillgängliga free actions i spelet som gör att du kan stärka de andra handlingarna du gör liksom då i det. Och sen så knuffar du upp dem hela vägen upp, så får du väldigt mycket scoring i slutet av spelet också då. Så det är mycket så här pussel att hålla reda på i spelet. Och där du, genom att spela kort i den här maskinen då, så triggar du då kanske olika resurshanteringar eller handlingar som du kan göra där. Du har ju bara fyra slots egentligen att spela ner kort på.
Ja, och korten är typ, de har en toppsida och en bottensida.
Yes.
Men du får inte rotera dem, får du inte göra. Men
ja, det finns ett ställe där du kan välja liksom, men där måste du låsa upp den maskinen egentligen.
Men annars får du kan göra det. Liksom, ja, så precis. På korten du sätter på ovansidan, då nyttjar du bottendelen av korten, va?
Nej, om du stoppar den ovankant, då är det ovandelen som aktiveras, det översta kortet.
Ah, så
stoppar
du
den så, underkanten så är det den underdelen.
Okay, ja,
och sen finns det kort som gör att du kan då, så här, och du har fyra kortplatser från början att kunna spela på. Sen finns det kort då som gör att du får en ny, får en liten avgränsning som gör att du kan spela till kort på samma slott egentligen. Då. Så det finns, man kan utveckla sig vidare. Och de här korten, det finns det tre färger som egentligen representerar de olika typer av resurser man har i spelet som de är kopplade till då. Och även då till maskiner som också har då olika färger i det, som gör att du det finns en synergi här på att hur du ska trigga och bygga saker och ting vidare. Jag tycker det här är jättekul pussel liksom, i hur man får ihop det här liksom. Jag tycker om, och det är mycket combo-wombo. Vissa turns blir jätteroliga. Och så sitter man och säger, åh, det där, vilken rolig törn du fick, du vet, så här, avundsjuka den här mysiga, liksom, man ser verkligen hur bara, där. Det här måste vi spela igen, tycker jag. För det,
interaktionen var väl, som du sa, att dela på brädet ifall jag bygger på stället, du kan inte du bygga där. Och sen också artefakterna, har för mig, att för de har begränsat, har för mig.
Yes.
Så att, oj, nu försvann den sista blå, aj då.
Ja, och här är ju då, endgame är ju så här typ att, när det triggas liksom då, när sista artefakten tas, då triggas endgame liksom, och då har alla en runda till liksom.
Just det här minns jag också. Men så är det med de flesta spelare kanske. Svårt att veta när spelet tar slut.
Ja, men exakt.
Vi är på att greja, lalalala, och sen bara pang, så
nu var det
alla
slut.
Varsin artefakt och så var det slut.
Typ. Ja. Det är det här lite grann som ett spelet steg. Jag ser ganska snabbt. Jag spelade för 2 veckor sedan när jag var i Oslo. Och med folk som jag inte spelat PvP med förut, vilket är jättekul. Och man ser det här, att det går sakta, det går sakta, sakta, sen bara, som en Terraforming Mars, men det händer ingenting i generationen, så här, så bara, helt plötsligt bara pang, så, här, så bara, aha, nu är alla parametrar uppnådda. Det är en samma sak, ja, helt plötsligt plocka alla, kanske 3 artefakter i en turn, liksom, vet, så här. Ja. Så då gäller det bara, jag hinner ju inte med, jag skulle vilja gjort en turn till för att få liksom ut maximalt då. Så jag tycker det här spelet är jättebra, sagt, inte som solo, men jag tycker det här är ett jättebra spel, verkligen. Ja. Och det har ju designat av våra norska...
Ja, det är ett gäng designers
här. Ja, Helge, men det är de här Mäsner, Aporta Christian Games heter Amazon, de.
Östby, Eilif, ja. Svensson och Anna Wermlund. Ja. Östby är han som gjort Automania, va?
Ja, precis. Så det är ju Aporta Games som ger ut de här... Även ja, Santa Maria och lite sådana andra spelare de har gjort. Trails of Turkana tror de också gjort.
Ja, just
så
det.
De gör mycket. Och nu släpptes ju även en expansion till Revive precis här, tror jag.
Call of the Abyss...
Ja, just det. Och det jag har sett, jag har inte hunnit testa den här själv än, men jag har sett den spelas och de man har pratat med tycker det är superkul element till. För här får du väga in de poäng du får, kan du växla in så att säga, i offringar då för att få andra starkare kort som är superkrafta jämförelsevis då liksom. Men då måste du offra ganska mycket för att få dem.
Mm.
Så det blir en kul sån här avvägning igen i spelet. Jag tror som sagt vad grundspelet i sig är jättebra som det. Så att det blir spännande att se vad det här tillför liksom till spelet. Faktiskt.
Men det var så, matigt det här för mig. Det står 90-120. Ja, det är per spelare då, eller?
Ja, 341. Jag vet, det var ju några som spelade här på Tidenkon när jag var där. Ja. Och vi hann ju bränna av, ska vi se, Kutnahora och Nucleum samtidigt som de spelade här nästan. Alltså.
Men då var det 4 stycken.
De var inte snabba kan jag säga. Heller.
Nej, 4,
inget illa ment mot dem om de lyssnar. Men det gick inte fort.
Nej.
Så sätt. Så att... Ja, nej, det är bra spel.
Ja, det var Revive. Mm. Och det var väl det sista spelet vi snackade om idag.
Ja, det tror jag nog. Vi är uppe här runt timmen igen.
En timme snart. Uff. Ja. För du har så mycket att säga till Mats. Det är bra.
Ja, men du också. Ja. Det är väl därför vi tycker om att snacka om grejer. Det är väl så. Ja, så.
Vi så tog i alla fall några spel på backloggen. Men det finns ett gäng kvar, ser jag här. Så att, vi återkommer väl snart igen då, antar jag.
Ja, men det får vi göra. Så får vi tacka för den här gången, så hörs vi snart igen.
Ja, och tack Lars.
Ja. Och kom ihåg det här. Om ni har något spel som ni... när ni tycker att som har en specifik struktur eller en turn order eller rundstruktur eller någonting, så hojta till och säg så vi kan ta upp det och diskutera det här igen.
Och japanska spel.
Japanska spel vill vi gärna. Framförallt stickspel. Grymma. Ha det bra nu, vi hörs.
Hej då allihopa.
Vi har snackat brädspel.
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 Vi har snackat brädspel.